Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Du lyssnar på Studio Krim. Det är den 3 maj när vi spelar in. Och den du lyssnar på är Ricardo Burrows. Och jag är reporter på Länstidningen i Södertälje. Jag har som vanligt med mig LTs krimreporter Torbjörn Granström. Och vi har väl en hel del att beta av i dagens avsnitt. Tobbe, du har ju varit på rättegången mot de 3 kvinnliga cheferna som står åtalade för vållande till annans död. Då en 4-åring tragiskt miste livet efter att ha rymt från förskolan i förra sommaren. Det är också så att guldhandlarna på Gyrsak Guld ligger pyrt till. Det är nämligen 3 personer som har åtalats för sammanlagt 101 åtalspunkter. Det är rätt mycket. Men innan dess tänkte jag göra en sista vädjan. De kommande dagarna ska jag och Tobbe spela in ett avsnitt med era frågor som ni kära lyssnare skickat in. Men jag tänkte att jag skulle ge er en sista chans att skicka in en fråga till oss. Och den här gången kan jag faktiskt meddela vad det är vi tänkte låta ut. Vi har skrapat fram en LT-vattenflaska. Och ett exemplar av Diamant Salihus nya bok När ingen lyssnar, som handlar om när fransk polis knäckte Encrochat. Något som jag och Tobbe har pratat om i ett tidigare avsnitt, då vi följde knarkets väg från utlandet till Södertälje. Så skicka in din fråga till oss senast måndag den 8 maj, så har du chansen att vinna en bok och en vattenflaska. Du kan skicka frågan till min mail på ricardo.burrows@bonniernews.se. Stavningen ser du i avsnittsbeskrivningen. Men nu över till veckans avsnitt. Det var så den 14 juni förra året som en 4-årig pojke rymde från Lindängens förskola. Han hittades senare drunknad i en villapool i närheten. Och den dagen var det skolans nytillträdda rektor som agerade pedagog. Och nu står hon och ytterligare 2 stycken chefer åtalade för vållande till annans död. Tobbe, du har ju varit på rättegången, men först, vad hände egentligen den där dagen, 14 juni?
Den 14 juni så gick ju den här rektorn som då hade en liksom delad tjänst, rektor, förskollärare, du sa pedagog, ja, det är samma sak. Hon hade ansvar, hon gick ut med 3 av barnen, varav 1 var den här pojken, 4-åriga pojken. Hon gick ut i sandlådan med dem helt enkelt. Och plötsligt så märker hon att pojken är borta. Hon antar att han har gått bakom en bod som står liksom i hörnet av den här tomten. Där är staketet ovanligt lågt, 85 cm. Det är ganska klätterbart också om man tittar på utformningen av det och sådär. Så hon utgår från att han har klättrat över där och försvunnit. Men först innan hon drar den slutsatsen kollar hon runt naturligtvis på tomten, för den är ju ganska stor och sådär. Och sen ringer hon förskolechefen som skickar ut folk och söker honom. Och sen visar det sig då att han har drunknat i en villapool i det här området. Så han har tagits ut, förirrat sig in eller gått in liksom i villområdet och hamnat i poolen. Och den totala mardrömmen liksom var ett faktum.
Mm. Och ja, hon är en av dem som är åtalad. Varför står hon anklagad för vållande till annans död i det här fallet?
Hon åtalas för att ha brustit i sin uppsyn över pojken. Och hon åtalas tillsammans då med skolchefen, men även med representanten för fastighetsägaren, för att man inte har säkrat farliga delar i den här, ja, i förskolemiljön, exempelvis staketet, att man inte höjt det exempelvis, eller att man inte på annat sätt eliminerade farorna med att barn skulle kunna klättra över och försvinna på det här sättet. Man hade kunnat ställa ut folk som bevakade det hela eller spärra av, menar åklagaren. Och det har man inte gjort, och det ledde fram till den här rymningen från förskolan, eller om man ska kalla det. Och att han slutligen dog helt enkelt.
Men hur länge var pojken borta innan man hörde av sig till polisen från skolans sida?
Det där står ju lite ord mot ord. Vi vet att enligt FUPPen, förundersökningsprotokollet, så ringer den här rektorn till 112 klockan 15:11 och berättar att den här pojken är försvunnen. Hon hävdar då själv att det har gått exakt 11 minuter sedan hon har upptäckt det här. klockan 15.14, närmare bestämt 2 minuter och 40 sekunder senare, så ringer alltså poolägaren och säger att hans son har hittat och dragit upp en livlös pojke ur hans pool. Och de håller på med livräddande åtgärder, försöka liksom rädda personen som ändå dras upp i livlös tillstånd. Och sen har det kommit fram då lite andra tidsaspekter här. Till exempel så säger en anställd som har kallats av åklagaren i förhör att hon redan 25 minuter innan det här samtalet skedde till 112. I sin tur fick reda på att pojken var borta och att de skulle söka efter honom i området. Så att,
och den här personen hade fått höra från...
Från andra då som hade larmats ut och sprungit ut och sökt den här personen och sen kanske kommit in och sagt att han är borta eller något sånt här. Och då menar hon att klockan var... den här uppgiften med att rektorn säger att hon ringde exakt 11 minuter efter att hon hade fått reda på det här verkar inte stämma helt enkelt. Det kanske hade gått mer tid om man ska tro den här vittnet då som åklagaren har kallat. Slutligen så finns det också ett vittne som hade ett tag hade lite uppsikt över poolområdet i grannskapet. Och den personen höftar väl till kanske möjligtvis, men menar att klockan var runt halv kanske, 20 över halv eller något sånt där, när han såg ett barn, en pojke i närheten av poolen, men reflekterade liksom inte mer över det. Det ska också sägas att den här poolen var ju inte helt försluten så som den ska vara. Det är ju liksom, man måste ju ha pooler förslutna och det var den inte, men åklagaren menar att de här barnen som var ensam hemma på den här tomten hade tänkt bada helt enkelt.
Men ja, för poolägaren står ju inte åtalad.
Nej, han är inte åtalad, utan man menar liksom att det går liksom inte att styrka någonting där.
Jag tänker att, tidsangivelserna verkar det vara rådare liksom delade meningar om. Men det är också två andra chefer då som står åtalade. Och här gäller det mer stängslet och dess höjd. Hur högt ska ett stängsel egentligen vara? Finns det några regler och lagar kring det här?
Nej, men precis. Det finns inga regler eller lagar som säger att stängslet måste vara exakt den här höjden. Men Södertälje kommun följer ju Boverkets riktlinjer som ändå säger att det är 1,20 som ska gälla. Liksom. Och det här var ju då någonting som åklagaren då också... Hon kallade in förskolechefen, eller chefen för alla kommunens förskolor, ska vi säga, förskoleverksamheten, som berättade just om det här och sa väl det att i Södertälje kommuns, på de kommunala förskolorna så skulle det här staketet ha bytts omgående, och hon fick frågan om hur höga de staketen var på de kommunala förskolorna. Hon sa, åtminstone 1,10 har jag fått information om av liksom de som sköter de här sakerna. Och vi försöker också höja dem till 1,20 liksom så. För vissa förskolor är ju äldre och så. Men då hade försvaret, alltså rektorns försvarare faktiskt, varit ute och mätt. Och hittade flera exempel på förskolor där stakethöjden var avsevärt lägre.
På kommunala förskolor då?
Både kommunala och friskolor. Det var någon privat som inte hade staket överhuvudtaget. Och... han hittade väl 85 centimeter på en kommunal förskola och sen så liksom pendlade där mellan 85, 90, 100 centimeter. Så liksom från försvarets sida så vill man ju påpeka att det är inget extremt det som finns på Lindängens förskola, utan det har skett en olycka, men den hade kunnat ske potentiellt sett någon annanstans också. Det var liksom, de ville peka på att sina klienter då har gjort vad de har kunnat, men att det kanske varit någon mänsklig faktor eller olycka som har legat bakom det hela. Den som är, ska vi säga, förskolans chef, det vill säga chef över den här rektorn, menar till exempel att man hade rutiner för att se över barnen och den här pojken som hade mer, vad ska vi säga, övervakningsbehov än andra. Han var liksom dokumenterat rymningsbenägen.
Ja, han hade ju försökt klättra, eller han hade klättrat över stängslet flera
gånger
redan.
Han hade gjort det tidigare och man visste om att han liksom gärna sprang iväg och så. Och grannen hade klagat på det här också. Och det var väl inte bara han som hade klättrat över, utan grannen klagade ju på att det hängde barn på det här staketet ganska ofta, så att säga. Men
ja, vi hade väl en ganska starkt citat om att nu får ni faktiskt ha koll på de här barnen.
Nu får ni fan ha koll på ungarna eller något sånt där. Och, ja, jo, men han hade sagt så här. Det var en diskussion helt enkelt. Problemet var bara det att så det hade kommit in liksom, man var medveten om att man måste höja staketet, men man ville göra det ihop med grannarna så att säga. Därför den här, man skulle veta det att förskoleverksamheten i området har funnits där i 35 år kanske. Inte just Lindängens, men en annan förskola som även Evangeliska Fosterlandsstiftelsen har drivit, för det är de som är fastighetsägarna. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen tillhör ju Svenska kyrkan och man har drivit under många, många år förskoleverksamhet. De sista åren har man valt att liksom arrendera ut det. Men man är ändå ansvarig fastighetsägare. Och man menar då liksom att det här har funkat under 35 år. Och när vi började med förskolan på det här området så var det väldigt viktigt att komma överens med grannarna. Det var inte så att vi bara skulle liksom trycka ner vår verksamhet i ett villaområde. Utan det var väldigt viktigt att ha samstämmighet med grannarna. Och den här grannen, han gillade inte den här lösningen med höjningen av staketet som fastighetsägaren hade fört på tal. Det var väl det att de skulle svetsa fast några armeringsjärn i liksom det här metallstaketet som inte han var så nöjd över. Han sa något i rätter om att han tyckte att det var liksom vassa kanter och både hans och deras barn kunde skära sig på det, tyckte han. Ja, det var i alla fall lite sådär. Det hade försenat hela processen. Så liksom från förskolans sida menar man att jo, men vi har ju gjort vad vi kan, menar förskolechefen. Vi har tagit upp det här, vi har påtalat det på möten med fastighetsägaren. Det har liksom bromsats för att fastighetsägaren inte kom överens med den trilskande grannen. Så det är ju liksom försvaret från, ska vi säga, förskolechefens håll då, att min klient gjorde vad den kunde, men en trilskande granne satte stopp. Och en person som inte hade täckt sin pool. Därför blev det såna här omständigheter. Och sen menar ju då åklagaren att rektorn hade ju brustit sitt tillsynsansvar för pojken där ute. Och det blir intressant att se hur rätten också ser på den saken. Och då kommer ju de här tidsangivelserna vara rätt viktiga i det här sammanhanget. Men även där försöker man liksom påpeka att hon ville ju göra gällande att hon bara en minut eller något sånt där efter att hon upptäckte att han var borta ur sandlådan. Han kan inte ha varit borta längre, menar hon. Sprang hon bakom den här borden, började söka runt, ringde till förskolechefen och 11 minuter senare ringer de 112 när de inte hittar honom.
Ja, alltså någonstans kan jag ju liksom förstå försvaret. Man har lyft fram att man försökt åtgärda det här stängslet och att det finns en granne som inte vill att ha ett mycket högre staket på grund av armeringsjärn. Det är klart, barn kan klättra över stängsel, men någonstans så det har funnits en lärare som haft uppsikt över 3 barn. Jag ser det som ganska få barn att ha koll på. Och det känns som att det har gått så otroligt snabbt från att den har försvunnit till att den sen drunknar i en pool, att jag blir lite fundersam på.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Ja, men de här tidsangivelserna som andra vittnen pratar om känns ju på något sätt trovärdiga, just för att det händer så flott, det känns så snabbt liksom om man ska köpa.
Ja, 2 minuter och 40 sekunder efter att hon ringer så ringer poolägaren och då drar man upp en livlös person i poolen. Så att jag håller med dig och nu ligger den här poolen ungefär 355 meter ifrån staketskanten här. Då ska personen då ha liksom gått runt på gatorna och in på den här tomten just och sen fram till poolen. Och man kan ju säga också att nu vet vi ju inte, alltså det är ju inte bevisat eller filmat, eller det är ju inga vittnen som har sett att den här pojken har klättrat över just på det här stället. Men det ligger nära till han som tror det, eftersom det ligger alldeles bakom den här boden och sådär. Men rent potentiellt skulle det kunna, alltså det skulle kunna ha skett på andra ställen också naturligtvis. Någon som har slarvat med någon grind någonstans i närheten, eller rent, alltså det som skedde får ju bara inte ske. Det är ju inte så att liksom, oj, ett misstag, ja men vi får väl se till att fixa rutinerna till nästa gång. Alltså det är ju inte så enkelt i det här fallet. Det är ju liksom ett barn som har lämnats på den här förskolan. Vi vet på grund av tidigare rymningar att föräldrarna har krävt att det ska vara översyn av honom, för att de har varit väldigt oroade för att han ska rymma. Det är inte så att de har trott kanske att han ska hamna i den här poolen, men däremot är det en trafikerad väg utanför. En bit därifrån så är det en motorväg som inte är så fasligt långt bort. Det finns en kanalkant som är brant ner till Södertälje kanal, inte långt därifrån. Det var ju där polisen sökte väldigt mycket när larmet kom först. Så det är ju jätteviktigt naturligtvis att man håller koll på barnen som är där.
Ja, för någonstans är alltså, nu det här barnet var ju extra rymningsbenäget för att den hade gjort det flera gånger, men det känns som att även jag som barn försökte ta mig över staket. Alltså på något sätt så känns det som att det tillhör ju barndomen också att vilja utforska. Och då, om man nu bor, eller om man nu har den här förskolan på en sån plats, så jag vet inte, det här staketet borde ju åtgärdas snabbare. Och du nämnde ju själv att försvaret drog ju upp det här staketet på, det var Morellens förskola i Södertälje som man påpekade hade ett väldigt kort staket i 85 centimeter liksom.
80 var det på det här.
Ja, men där skickade ju Södertälje kommun ut någon att höja staketet, alltså nästan samma dag, dagen efter. Alltså,
som vi nämndes i den här rättegången, ja. Ja. Försvararen Johan Eriksson hade varit ute och tog upp det här för förskoleverksamhetens chef i kommunen. Då blev det ju fart på dem. Men även det staketet har varit 85 centimeter under flera år. Liksom. Så att, visst, men... ja, det, på så sätt är det ju alltid lätt att vara efterklok. Liksom. Och, men i det här fallet så var det också ett barn som verkligen krävde uppsyn. Och man hade till och med ansökt om extra resurs för att kunna ha uppsynen över honom. Och man fick väl lite pengar av Södertälje kommun som räckte för ett antal timmar i veckan, men inte alls allt. Och då var liksom rutinen att med de resurser vi har får vi försöka efter bästa förmåga se över honom. Och alla skulle vara medvetna om att han var rymningsbenägen och så här. Och det kunde vara då i som mest fyra förskollärare på 28 barn. I det här fallet så var det i och för sig en person på 3. Så ja. Sen är ju frågan då om åklagaren kan visa att de här 3 åtalade eller någon av dem är vållande till annans död. För man kan ju som sagt tänka sig att ett barn rymmer, men det går inte så här illa. Barnet skulle kunna skada sig eller försvinna bara liksom under en tid och sådär. Och försvararna, de hävdar ju då att visst, det har uppenbarligen varit så att det här barnet har rymt från förskolan. Och de menar ju då att hade till exempel poolägaren hållit sin pool stängd, så hade ju inte pojken dött. Och hade till, alltså det gäller ju, det gäller för åklagaren att kunna visa hela den här kedjan och förloppet, att det var deras slarv som ledde till hans död. Och det blir ju helt enkelt intressant att se rent juridiskt om han kan göra det. Jag tycker att när det gäller rektorn och att rektorn har brustit i sin uppsyn, där tycker inte jag att det är något snack egentligen, utan är man ute med 3 barn varav ett är rymningsbenäget, då brister man i sin uppsyn om något sånt här sker. Men sen är ju frågan, innebär det att det är vållande till annans död? Det är ju det som det är åtalat på. Det återstår att se. Det kommer nog bli en hovrätt på det här också, oavsett vad det blir i tingsrätten.
Vi kommer i alla fall följa det här fallet hela vägen till dess vägs ände, tänker jag. Det har ju varit ett fall som engagerat, ja, men hela Södertälje. sen det hände såklart. Men vi lägger i alla fall den här tragiska händelsen åt sidan, för att det har ju skett nya grejer i den så kallade guldhärvan som jag vet att du, Tobben, då har skrivit en hel del om. Det handlar om Gürsak Guld som har, vadå, gjort sig skyldiga för förskingring, häleri, det är allt möjligt. Och bara för några dagar sedan kom det stora åtalet ut med 101 stycken åtalspunkter. Vart någonstans börjar vi den här guldhärvan? Gör mig klokare, vad är det som har hänt?
Ja, den 27 januari 2020 så slog polisen till i Luna Gallerian i Södertälje centrum mot Gürsak Guld. Och det här skedde efter att en lång rad, vad ska vi säga, många personer hade anmält att deras inlämnade smycken och juveler aldrig återlämnades, helt enkelt. Jag minns också att på slutet där, kan det vara i december, januari, så var det någon som satte upp en lapp i Lunagallerian på någon anslagstavla där, där man varnade för butiken. Och med facit i hand så hade de ju sannolikt rätt. Därför att under en lång rad av år så tycks det som att folk har lämnat in sina smycken och juveler, och en hel del har inte fått tillbaka dem. Det tidigaste åtalet av de här 101 åtalspunkterna är ifrån, om det är november 2015 eller något sånt där.
Oj.
Då skulle jag säga så att det är färre, och de är ju liksom i ordning, så åtalspunkt 1 är november 2015, och sen kommer de ju, det är ganska stora mellanrum mellan de här olika åtalspunkterna, och ju närmare tillslaget vi kommer, ju fler anmälningar kommer det till polisen. Så det verkar också som att det här har accelererat. Det är inte så att, så som det var i månaderna innan tillslaget, så har det inte varit tillbaka till 2015. Det har varit liksom någon då och då som har varit borta. Men det lustiga är liksom att när jag pratar med folk i Södertälje, bland annat anställda här på tidningen eller sånt där, så är det påtagligt ofta som man träffar på någon som berättar, ja men jag lämnar också in mitt armband eller våra ringar eller något sånt där dit, och jag fick tjata på honom och liksom i månader liksom, och stod och liksom i princip gick dit och var skitförbannad på honom och sånt där. Och så har många då fått tillbaka sina smycken till slut, men andra har inte fått det och så. Så ja, det här var på något sätt en dörr eller en ingång i väggen i Lunagallerian på slutet, där det var en fälla för de här människorna som gick in där, kan man säga. De lämnade in sina grejer och fick aldrig tillbaka dem överhuvudtaget.
Men man förväntar ju sig en näringsidkare i Lunagallerian. Alltså, det inger väl någon sorts, det är centrum, det är gallerian. Alltså så här.
Och dessutom en butiksverksamhet då, den här guldsmedsbutiken som har funnits i minst 10 år. Och här har liksom folk gått in och sagt att, ja, undrat om de kan laga det här smycket, gravera någonting, rengöra. I vissa fall har det varit att man vill byta. Och då har man liksom på andra sidan disken då, den åtalade, sagt att intyga de här om att, ja men det här klarar vi liksom. Det är lugnt liksom så här, och allting sånt där. Och sen är smyckena borta. Vi kan ta ett axplock. Jag har liksom hela den här luntan utskriven här nu.
Ja, den är ju stor, jag ser den framför mig. Ja. Det är dåligt bildformat där
nu
med podcast.
Nu slår jag upp här.
Men den är stor.
Nu slog jag upp här. Åtalspunkt 29. Här ser vi då en kvinna. Hon har överlämnat 4 ringar som tillhörde henne och hennes man till ett sammanlagt värde av 107 000. Och tydligen så skulle någon av de här ringarna repareras. 2 av dem skulle rengöras. De kom aldrig tillbaks.
Ja, 107 000 kronor. Precis. Skämtar man inte riktigt bort sådär.
Nej.
Det gör man ju inte.
Och jag minns faktiskt också med Fostan, det är lite lustigt för att jag jobbar jour också någon helg, och då var det en person som sommaren där ringde upp mig för att han inte fick tillbaka sitt inlämnade smycke som han släktklenod liksom. Han tyckte att han hade tjatat i månader. Han trodde aldrig han skulle få tillbaka det här. Så att han ville göra en grej på det här liksom. Men då plötsligt, nej, det är inte borta, det är inte borta. Du får tillbaka det nästa vecka eller så. Och jag liksom kom in från sidan så där som reporter och tänkte att man kan inte liksom göra en stor grej av det här ifall det här ordnar upp sig liksom. Det här kan ju bara vara en tillfällig grej. Han fick tillbaka sitt smycke. Då hade det varit borta i flera månader. Och då tänker man ju så här efteråt, då låg det förmodligen på en pantbank. Eller att det låg någon annanstans för att lämnas in till en pantbank. Och det var väl bara ren tur då att han kontaktade länstidningen. Att vi råkade vara där, för då fick han tillbaka det.
Mm.
Tror det var 3 dagar senare. Och då hade han tjatat i 3 månader.
Men vilka är det som är vilka är liksom figurerna bakom det här då? Det är 101 stycken åtalspunkter. Det är inte första gången någon åtalas i den här härvan. Men vad är det för struktur bakom?
Så av det jag har förstått så är det helt enkelt det att han är ungefär 45 år. De som greps först var han och hans far som var en 79-80. Pappan åtalas överhuvudtaget inte i det här. Enligt åklagaren så finns det inte tillräckliga belägg för att åtala honom för detta. Även om han också har stått i butiken och så. Men det är alltså sonen och två andra, man kan kalla dem medhjälpare, som har då väl gått till så att när de här smycken har kommit in så har den här sonen som är liksom en huvudåtalad i det här, en huvudman i det här åtalet, har väl vänt sig till pantbanker och sådär, men han har också använt sig av de här två andra medhjälparna som har sprungit till pantbanker ofta i Stockholmstrakten eller något sånt där och lämnat in dem, även faktiskt här i Södertälje. Så det är de som är åtalade. Och varför? Motivet? Ja.
Det jag läst till mig är att det handlar ju om miljontals kronor. Alltså även miljontals kronor som har swishats över till huvudmannens privata konto. Och då...
Det kanske kommer att komma fram mer. Jag har en känsla av att det kanske inte rättare sagt kommer fram på någon rättegång vad liksom hans egentliga motiv är. Jag tror kanske att det snarare kommer fram den andra informationsvägen i den här stan där många känner många. Och ja, vi vet ju att på häktningar så har det funnits bland annat kriminella på plats som har varit intresserade om vad som händer, vilket är ju en intressant detalj. Pappan har ju någon gång hävdat att han har varit utpressad den här, men det finns inga kända utpressningsfall. Man skulle kunna tänka sig skuldsatt i för sig om man har tagit lån, om man spelar. Och man skulle kunna tänka sig att de kriminella är där och även av andra orsaker som inte omfattas av det här åtalet och så. Men det är en intressant detalj tycker jag att det var personer som verkar vara intresserade om han skulle bli. Det var liksom första häktningsdagen, minns jag, den allra första.
Du var på plats.
Ja. Men det är ju ingenting som framskymtar överhuvudtaget i det här materialet än så länge, så vitt jag ser. Så att...
Men jag tänker att jag kommer att låta dig gå igenom den här luntan. Den är ganska stor. Det är som sagt 101 stycken olika brottsåtal. Och vi får väl kanske läge att prata om det någon annan gång i podden. Mer lär ju hända och en rättegång kommer ju starta förr eller senare. Men jag tänker att det får räcka för dagens avsnitt. Du lyssnar på mig, Ricardo Burrows. Jag är reporter här på Länstidningen och som vanligt satt jag här med Torbjörn Granström. Jag tackar för att du har lyssnat.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.